Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och välkomna kära lyssnare till avsnitt 98 av självaste Indiepodden som ska snacka ner Portlands Grand Prix i helgen. Med mig har jag Jakob och Ronny och själv heter jag Gergej Farkas. Hur mår ni grabbar?
Tack bra Gergej, kul att du är med oss. Det var ju en fantastisk motorsporthelg senaste helgen så jag har varit på bra humör sedan dess.
Ja, det var en väldigt välfylld motorsporthelg.
MotoGP var ju fantastiskt. Formel 1 var ju också det, oväntat. Och IndyCar var intressant. Svårt lopp att hänga med riktigt i, många strategier.
Det var inget fantastiskt lopp i Portland.
Kanske inte jämfört med F1 och MotoGP, men minnesvärt var det väl ändå, eller vad säger du då, Ronny?
Ja, det var ju lite som hände under racet i form av bestraffning, alltså jag inte vet var de kommer ifrån kanske, jag vet inte, vi har ju lite åsikter där som vi har kanske lite olika åsikter till exempel om det, och eftersom det är på nytt i racevecka, för vi har ju Laguna Seca som väntat i helgen, så har vi ju anledning att snacka upp och det också.
Just det.
Men vad tar vi och börjar attackera detta från? Ska vi börja med IndyCar-kvalet kanske? För det såg ju riktigt bra ut för Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist som toppade ju varsin kvalgrupp där i Q1.
Ja, det är klart man börjar med kvalet. Någonstans måste man ju börja. Ja, alltså nu har det blivit så att man är lite besviken när Marcus inte kvalar i Fast 6 för att han gjort det två gånger tidigare. Men ja, riktigt stabilt kvalat av dem, bägge två.
Men är det liksom, har Marcus tagit en nacksving på kvalspöket?
Nej, kanske inte riktigt.
Är det ett trendbrott det här som vi ser?
Ja, men det har väl sett man till, så har det väl varit en markant positiv utveckling på det, eller? Jag tänkte så som den farten han visade i Q1 till exempel, nu fick jag inte riktigt till det på samma sätt i Fast 12 då, och det är bara inte hela vägen, men likväl så blev det ändå en tionde plats här nu, vilket var ändå en helt okej förutsättning. Så jag skulle vilja säga att det har gått ett kliv framåt.
Jo, det har ju helt empiriskt bevisat, och hans kvalsnitt är nu nere på 12,2 i alla fall, och för några sen var det 13,8 eller vad det nu var. Så det går ju i rätt riktning i alla fall, även om Indianapolis var väl inte riktigt lika bra. Men om man tänker på Mid-Ohio och här, så varför inte?
Felix då, har du ens kvalsnitt där framför dig?
Jajamän, det har jag. Det ligger på just 13,8 då. Men han blev ju rånad i Indianapolis på det, alltså Motor Speedway senaste loppet där, på det kvalet, och sen så har det ju gått vid ett antal tillfällen det här året käpprätt åt skogen. Men ja, Felix är ju bevisat en duktig kvalare när det väl stämmer. Han är ju enda av dem som faktiskt har en pole position i IndyCar, även om det är lite drygt 2 år sedan nu. När Felix kvalar bra så blir jag inte lika överraskad fortfarande, trots allt.
Ja, men lite så blir man. Ja, men lite överraskad blir man väl ändå nu när du har svängt så pass till det positiva som du har gjort nu sista racen här nu. För nu märker man ju att det här som vi efterlyst hela året med att han ska försöka hitta rätt i sin McLaren-bil, ha förtroende för bilen. Det blir ju allt mer och mer tydligt nu att han har hittat rätt i den, och att kvala fyra nu till exempel och ytterligare en Fast Six då, det är ju bra, mer än bra, väl godkänt, till och med mycket väl godkänt.
Ja, stabilt. Han var ju fyra på kvalet i Nashville på Indianapolis Grand Prix, så borde han ju varit i Fast Six, för han var ju faktiskt före Pat O'Ward, det här varvet som togs ifrån honom. Och sen tia på Gateway trots liksom behövde gå ut tidigare, så han har ju hittat rätt och det börjar ju synas på resultaten äntligen.
Ja, nu kvalar han ju ut Pat O'Ward återigen, och jag tror med stor tillförsikt ändå, det är att om man tar sikte mot 2022 nu, så kommer Pat O'Ward få fullt upp med Felix Rosenqvist nästa säsong.
Oh ja.
Men jag tänkte så här, vi får ju säga vem som tar pole position då, det är ju Indypodden bekantingen Alex Palou då, som skapar, ger sig bästa möjliga förutsättningar för att då inför sig ta över mästerskapsledningen då. Han kvalade detta, och så hade vi Alexander Rossi och på andra plats, och så Scott Dixon på tredje plats då. Besvikelsen där, Penske, de hade ingen förare vidare till Fast 12.
Det var faktiskt rätt märkligt. Men Penske har ju en konstig säsong.
Vad beror det på då?
Gud.
Jakob, vad beror det på?
Alltså, Will Power har ju en sån jäkla konstig ojämn säsong.
Det är Mattias Jönssons fel att han har hoppat från Power till McLaughlin. hela stallet är ur fas bara för att han flyttar på sig ett garage. Nej, det är jättesvårt att veta, men för Powers del är det säkert att Mattias har rört på sig lite, men för hela stallets del nej, det här var bara konstigt, för Newgarden tog ju tre raka pole positions för bara någon månad sedan, så nej, man behöver vara okkultist för att förstå den här saken.
Men är inte lite mycket sånt här nu i IndyCar, alltså obegripligheter, att det är väldigt sådär, slår väldigt hårt från race till race hur det går både i kval och race.
Är det alltså negativt att det blir oförutsägbart? Kan det bli för oförutsägbart? Är det du är inne på?
På sätt och vis skulle det faktiskt kunna bli så, för att det blir så oförutsägbart så att det blir obegripligt för de utomstående. Jag menar, Formel 1 när det är som absolut tråkigast, det är när det är som mest förutsägbart. Och så är det väl med IndyCar också, men här är det ju nästan som att man har hamnat liksom i motsatt ände, att man inte riktigt ser team utvecklas åt ett visst håll under säsongen, utan det slår enormt från helg till helg.
Man måste vara sierska nästan.
Ja, tar inte det bort lite av underhållningen att följa en sport, att till exempel liksom se hur ett team börjar säsongen långt från toppen, men jobba sig i kapp, och man kan som fan följa processen. Det är en av de stora behållningarna jag har haft genom åren när jag har följt både IndyCar men speciellt Formel 1, som i sitt DNA är lite mer förutsägbart på grund av hur sporten är konstruerad. Men att man kan följa hur men till exempel gamla Force India de började säsongen ofta ganska långt efter täten, men var jätteduktiga på att jobba sig i kapp med sådana ganska små resurser och följa den typen av utveckling. Jag tycker det är så himla svårt i IndyCar, med att det slår så himla mycket från helg till helg, att se de här liksom tydliga trenderna utvecklas, avtäcka sig, avslöja sig under säsongens gång. Eller tycker ni att jag är helt ute och cyklar?
Nej, det är du inte. Men å andra sidan så gör det här det till så ofta så fantastiskt bra racing, när man inte kan förutse vem som kommer vinna förrän liksom sista 10-15 varven. Och det här loppet med alla dess strategier, det var ju ett typexempel på när IndyCar blir som mest dynamiskt. För det var ju nästan så att man tog ut segern i förskott åt ett par förare i alla fall. Och sen så blev det ju helt tvärtom av vad loppet var efter 12 varv. Så å ena sidan så är det ju kul att se de långa trenderna, hur det rör sig. Men jag är nog mer inne på att jag vill se de korta trenderna i loppen ändå, om man får kalla det så.
Det ska ju mycket till om det är någon som har flyt och vinner mästerskapet till exempel. Så att anledningen till att Alex Palou leder just nu, det är ju för att han sett över säsongen är bäst hittills i alla fall. Sen kan det bli så att ett sista race då, om det blir så slumpartat som det kan bli då ibland. Ja, det kan ju vara snöpligt för den som drar det kortaste strået där. Men jag tror ändå att mästerskapstabellen och vem som blir mästare i år, det ljuger inte. Det, på så sätt är det ju kanske inte så konstgjort eller inte så oförsägbart ändå.
Nej, nej, över en säsong så är det inte så chansartat. Det håller jag helt med om. Mm. Och visst, det är inte någon slags slump att Ganassi ligger där framme med flera före och inblandade i slutstriden. Absolut inte.
Men om man tar då racet som började som en berg-dalbana redan i kurva 1 då, som brukligt på just den här banan, jag vet inte vad det är med kurva 1 i Portland, men Jakob kan inte du berätta, ta oss igenom vad som hände här?
Jag tänkte göra en poäng av att IndyCar inte alls lika regisserat som NASCAR är. Nej. Men Palou Dixon hade ju regisserat starten på förhand, vad de skulle göra. Det har jag inte någon bekräftelse på, men det var ganska tydligt att, när man såg det. Det de inte hade räknat med var ju att Felix Rosenqvist läste vad de försökte göra blixtsnabbt. Men Rosenqvist var inte lika snabb på bromsen då. Så han petade till Dixon lite lätt. Det var ju väl inte en stäcksrök, det var så här minimalt. Och Dixon plogade in i Palou, också minimalt, men tillräckligt för de, ja, inklusive Rosser då, de topp 4 i loppet, kör rakt fram i första chikanen. Rosenqvist committar till den linjen först, så han kom ju ut i chikanen först också. Och sen så är det kaos bakom dem också. Varför Oliver Askew snurrar runt, det vet jag inte riktigt. Han bara kände för det. Och Romain Grosjean divebombar längre bak i fältet. Det var nog det dummaste Grosjean gjort hittills i sin IndyCar-karriär. Eller var det, hade gasen fastnat? Förmodligen så divebombar han bara. Och det här är så himla typiskt Portland, för jag har sett det så himla många gånger i Indy Lights, i tidigare IndyCar-tävlingar. Tredje året nu sen Portlandbanan gjorde comeback i IndyCar, jag tror det är tredje året som det är en större krasch på första varvet. Och det var verkligen så här, det här var sämsta sättet loppet kunde börja på. Inte bara för Felix del, för han skickas ut längst bak i fältet tillsammans med andra som genade, utan även för underhållningen, också det här att man ser fram emot loppet efter svenskarnas kval, och sen så går inget bra för Felix, man tycker att säsongen fortsätter så här kast. Sen så är det en gul flagg på 18 minuter när man vill att loppet bara ska komma igång. Så jag var inte road av loppet vid det här stadiet än.
Jag har en fråga kring bestraffningen där. Det var ju inte bara de här fyra då i toppen som missade. De hade ju satt upp tre stycken tidtagningslinjer som jag förstod det i kurva 1 där och 2 för att liksom, du måste placera alla dem, annars så räknas det som att du har tagit en genväg och så blir du bestraffad och skickad bak då. Det var inte bara de fyra, utan det var till exempel en sån som Colton Herta till exempel, som egentligen var minimalt av banan men missade en tidtagningslinje bara för att han skulle krascha in i en annan bil, kan man säga. Han blev också helt sonika skickad bak i fältet. Är det rätt och fel med de här bestraffningarna?
Idiotiskt tycker jag. Idiotstraff skrev jag i ett av forumen som jag hänger i. Jag tycker det var så här blodigt hårt straff mot flera, med tanke på förseelsens natur och situationens helhet. Men jag fattar regeln med de här tre tidtagningssträckorna, absolut, men sett i helheten, att det här är en startsekvens, det här är en startsituation där sånt här brukar förekomma. Och för andra så var ju flera av de här förarna som tog det här alternativspåret gjorde det för att undvika att köra av folk av banan. Och det tycker jag snarare ska premieras än att bestraffas. Men okej, jag köper att det här är en regel och regler är regler. Men att skicka dem längst bak tycker jag är otroligt hårt straff för en ganska lindrig förseelse i sett till situationen som helhet. Och de hade ju, jag vet inte, 140 varv bakom säkerhetsbil. Nej, jag kommer inte ihåg vad det blev, 17 varv eller något bakom säkerhetsbil. För att reda ut vilken ordning som hade varit rättvis, och kanske skicka tillbaka Felix till femte eller sjätte eller sjunde plats och så vidare, beroende på hur mycket han hade tjänat på att klippa kurvan på det här sättet. Och det hade jag köpt som en mycket mer rättvis bestraffning som inte hade våldfört sig fullständigt på loppets dynamik. Nu gick det ju, han gjorde en bra recovery av Felix för att ändå komma i mål så pass bra som han gjorde. Men ändå, det var väldigt surt. Och inte bara med svenska ögon, inte bara med så här Värnamo-blick var det surt. Utan det här var en sån hård bestraffning för alla de som skickades längst bak. För som jag betraktade det, ganska lindriga förseelser. Så att, och speciellt när man riskerar att påverka mästerskapsutgången med en sån här hård bestraffning för en skitsak. Det var liksom inte någon som körde rallycross och började köra av polarna från banan. Så att, nej, jag tyckte det var väldigt hårt.
Jag håller med om att det var lite konstigt om sig. Man ska ju se individuellt på alla förarna som var tjänar de egentligen på det här och sen döma efter det. Och visst att man hade en skriven regel på förhand, men då borde det inte ta 10 varv för om man reda ut saken. Mer än en kvart liksom. Det är kanske där som Indycars maskineri inte är helt väl oljat. Men sen kommer vi in på frågan. De som ändå skickades tillbaka i fältet, de passade på att gå in i depån på varv 9 och sen med uppvärmningsvarven innan betyder att de hade ungefär 12 varv. Gulflaggsvarv visserligen, men 12 varv bättre situation när det gäller bränslesparandet. Så var det här turen i oturen för Alex Palou och Alex Rossi att de kunde ta det här första väldigt tidiga depåstoppet?
Ja, med facit i hand så var det väl så. För det var ju, ordningen var ju återställd kan man väl säga mot slutet av racet. För de som startade 1, 2, 3, 4 nästan, eller 1, 2, 3 i alla fall, tog ju målflagg som 1, 2, 3 också.
Ja, i och för sig. Men jag skulle vilja säga att det var den andra gulflaggen som verkligen satte förarnas öde den här söndagen. Men visst blev det väldigt lustigt då. För okej, grönflagg blev det varv 12. Och sen var 110 så var ju loppet verkligen upp och ner, och det är det jag menar, att det är sånt jag lever för. Men då
du frodas under dessa omständigheter.
Ja, precis. Så det här var ju ett strategiskt lopp som jag, under loppets gång ska jag erkänna att jag hade väldigt svårt att hänga med här, eftersom det var ju visst, de här, Palou, Rossi, Dixon, Felix med flera, Colton Herta också, de gick på varv 9 då, och det visade sig vara den vinnande strategin. Det fanns en annan vinnande strategi, det var också att spara så mycket bränsle som möjligt åt början. Så Jack Harvey som kom 4, han gjorde sitt första depåstopp på varv 40. Joseph Newgarden lyckades också med samma strategi, han gick in på varv 39. Men vid det här tillfället såg det ju som att det här var ju fantastiskt för Patricio Ward. Han tog ju mästerskapsledningen senast och nu ser det ut som att han leder loppet och Palou liksom ligger och harvar runt 15:e plats. Men hans strategi fungerade inte alls. Och Ward gjorde en ganska konstig strategi att han gick över till en trestoppars sent i första stintet. Så han hade ju sparat mycket och sen visade sig att det verkade gå lite långsamt ändå. Och så gick han in på en varv 29. Och det visade sig vara det absolut sämsta strategin han kunde göra på grund av vad som händer runt varv 52 när den andra gulflaggan kommer ut.
Lite förvånansvärt ändå att de gör det felet i det här skedet av mästerskapet.
Ja, och men det var så väldigt svårt att läsa loppet just då runt varv 30. Det var ju redan då 3 utkristalliserade strategier som skulle kämpa mot varandra. Och de gjorde väl det bästa de trodde sig hur loppet skulle utveckla sig. För det är ju omöjligt att förutse när det blir gulflagg, trots allt.
För den förare som utmärkte sig mest och körde otroligt fint var ju Graham Rahal, som såg ut länge under första halvan av racet att vara den som skulle deflera hem det här om det inte hände något oförutsägbart, vilket det är oförutsett, men det gjorde det också då med Cautions där. Så, men varför, det var vid ett tillfälle när han ledde då och det blev en Caution, det var väl den första Caution för kvällen då, och då valde han ju att de valde att hålla Graham ute då helt enkelt och att det skulle bli ett bränslesparande race för honom. Var det till följd av att det var så oförutsägbart som att de valde att hålla honom kvar, att de prioriterade bakposition tror du, eller var det bara ett rent felbeslut där? När visade det sig att den strategin var fel?
Efter hans sista depåstopp, för Ray Hall gjorde sitt första depåstopp varv 35 och sen klarar han hålla sig ute 39 varv. Det gjorde han inget fel i, men han hade ju kört de här varven efter den här gulflaggen för Callum Ilott och Dalton Kellett. Han hade ju kört de varven efteråt, han fortfarande försökte spara bränsle för långsamt. Så det här jag menar att det är så otroligt svårt att förutse dynamiken i ett IndyCar-lopp. För innan den här gulflaggen då, Alex Palou ligger på 10:e plats, men ganska långt efter. Det är fortfarande rejäl kö, det är svårt att köra om och han tappar tid mot Ray Hall. Det blir en gulflagg. IndyCar-ledningen har inte slängt ut gulflaggen på en gång. När Callum Ilott står still på banan, Dalton Kellett står still på banan. För det är inte en akut situation. Så man ger alla som är kutym i IndyCar, man ger alla ett tillfälle att köra förbi depåinfarten. Så att det inte blir för slumpmässigt att de som vill gå in i depån tjänar jättemycket under gulflaggen. Eller att någon förlorar jättemycket sådär som inte varit inne än. Det här gör att Alex Palou tjänar 6 platser och kommer ut till en fjärde och ligger nu hack i häl med Graham Ray Hall som fortfarande sparar bränsle. Så Palou tjänar ju in 15 sekunder här, plus att de förarna som han nu är bakom inte sparar bränsle längre och det går lite fortare. Han tappar inte tid längre på Ray Hall efter att det blir grönt igen. Så det kommer upp en grafik då på NBCs tv-sändning där de vill... Jag har inte hört amerikanska kommenteringen faktiskt, men de vill hävda att oj vad bra Ray Hall kör, kolla vad jämna hans varvtider är. Jag reagerar på det då, men han kör ju 1:01 när den snabbaste varvunderloppet har varit knappt över minuten, så han kör en sekund för långsamt. Så det ser inte så jättelovande ut för Ray Hall, men vi vet att han har kört upp sig till den här positionen på banan ändå, eller genom att vara snabb runt sitt depåfönster. Och sen så när Ray Hall går in på, då kan ju de bakom honom verkligen gasa fullt, för de sparar inte bränsle på samma sätt. Och det är ju guldlotten för Palou. Så genom den här gulflaggen, mitt i loppet, tjänar in de 15 sekunderna ungefär som han var efter, och sen så kan han gasa fullt resten av loppet. Så visst, han tjänade på att bli avpetad på första varvet, men det var inte det som var det vitala i hans lopp efter kollisionen med Felix då. Förstår ni?
Det låter så tydligt när du säger det.
Förstår våra lyssnare? Ja, ni får skriva till oss om ni inte förstår. Men det är så mycket strategiskt som man måste ha i åtanke här. Alltså.
Men jag måste ge dig beröm, Jakob, för den där sammanfattningen. För jag säger så här, som svar på din fråga, men jag förstår det bättre nu när jag har hört dig sammanfatta det än vad jag gjorde i söndags.
Ifall ni vill läsa så här pitstop summary och genomgångar vid snabbaste varv, så allting finns ju på indycar.com.
Eller så ringer ni Jakob.
Ge inte ut mitt nummer. Men det här snabbaste varv är också intressant, för de här NHL-tiderna Ray Hall gjorde, det var ju ingenting. Han gjorde sitt snabbaste varv på varv 19 och det var det 16 snabbaste varvet på hela loppet. Snabbaste varv gjorde Romain Grosjean faktiskt. Trott eller ej. Mer än en halv sekund snabbare än resten av fältet. Så ja, men det måste ju vara för han var på röda däck och verkligen körde kvalvarv. Han och Castro Neves var de enda som körde varv under minuten. Och de var ju ingenstans i loppet. De kunde ju göra det för att de inte raceade någon. Så det här snabbaste varv i IndyCar, det är nog bra att man inte delar ut poäng för det ändå. Det skulle vara lite missvisande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svenskperspektivet då, vi börjar med Felix Rosenqvist som tog målflagg på P6 då. Ytterligare en fin, ännu en fin resultat ändå. Man vill ju att de ska klättra ytterligare lite till, men sammanfattningsvis var han ju relativt nöjd med helgen och fartmässigt, och sen var det ju den här incidenten på varvet. Men innan vi pratar vidare om det så kan vi väl höra vad Felix själv hade för kommentar efter racet.
Ja, nej, men det var gött att få ett resultat, även fast det var lite speciellt race där med kurva 1 och det som hände där. Jag tyckte det var lite unfair att jag fick droppa tillbaks till 18:e plats efter det, men jag gjorde bara det jag kunde för att undvika kraschen. Men bra pace hela racet, lyckades komma tillbaks därifrån, tyckte alla höll huvudet kallt och gjorde bra pitstop in och utvarv. Vi gjorde liksom det vi kunde för att komma tillbaks, hade bra pace både på röda och svarta, så P6 för ändå se som positivt när man var nere nästan hela vägen bak i fältet. Så att, nej, bra helg överlag och bättre confidence i bilen, och känns som vi har bra två helger framför oss här och gör några bra resultat.
Ja, hur skulle ni sammanfatta Felix race efter det här, den här incidenten på i första kurvan då?
Ja, helt godkänt, absolut. Han tappade lite första stinten, kanske kände efter om bilen var skadad. Men för de som körde samma strategi som han själv, ja, status quo efter, ja, efter kvalet.
Det var ju också den här, han hade ju inte, det var inte bara fart med sig, han hade ju även lite flyt med gulflaggen, va?
Ja, på samma sätt som Palou hade, för de gjorde sina depåstopp på, ja, i princip exakt samma strategi får man ändå säga.
Jag vill ändå dröja mig kvar lite här kring Felix och sett till hans säsong i stort. Och det har ju varit en blandning då av ett extrem otur i kombination med då att han har behövt ett antal race för att liksom hitta rätt i den här bilen, med tanke på att det är liksom vedertaget nu att den har ett extremt smalt arbetsfönster. Någonting som Pat O'Ward har haft väldigt, hade haft lättare att tackla bevisligen under året, med tanke på att han ligger i toppen när han gör. Men han har ju också ett år extra i teamet med den här bilen då. Så frågan nu, det känns ju som att okej, Felix Rosenqvist i IndyCar hittar rätt här nu, börjar prestera riktigt bra. Daniel Ricciardo i Formel 1 har legat steget eller par steg efter Lando Norris då, för han har inte hittat rätt i sin McLaren. Nu hittade bevisligen rätt på Monza och Gargave. Finns det fler liknelser mellan McLaren i Formel 1 och McLaren IndyCar, tror du? Vad säger du om McLaren i Formel 1 till att börja med?
Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju otroligt roligt. En av de roligaste segrarna på länge. Jag är ju gammal McLaren-fan och har ett gott öga till Ricciardo också, så det var ju otroligt kul. Speciellt efter den skitsäsongen som han har haft. Men det är ganska typiskt att han vinner på en bana där man knappt behöver röra bromsarna. Det är ju där, om jag har förstått saken rätt, som han har haft störst problem att akklimatisera sig till den här bilen. Jag hoppades lite att det skulle bli en McLaren dubbelseger i Portland också. Det hade ju varit ett fullständigt unikum i motorsporthistorien, tror jag. Det kan jag inte föreställa mig någonsin har förekommit. Det hade varit fantastiskt. Eller åtminstone en McLaren-seger. Men nu blev det inte riktigt så. Men ja, vi får hoppas. För att nu, det finns en hel del tecken senaste loppen på att det har vänt för Felix. Precis som du sa, Ronny, att han nu är liksom bekväm i den här svårkörda bilen. Och börjar utmana inte minst stallkamraten rätt rejält. Och jag menar, håller det där momentumet i sig, vilket jag tror och hoppas att det gör för Felix, så kan det nog bli väldigt rolig säsong 2022.
Går det en längre trend i McLaren att konstruera svårkörda bilar som gör att nya förare tar längre tid på sig att akklimatisera sig än hos andra stall? Och då menar jag både IndyCar och Formel 1.
Jag kan inte komma ihåg att det skulle ha varit så. Eller i och för sig, alltså. Det finns ju i exempel på F1 i alla fall. Från modern tid, förare som har haft väldigt svårt att få ur max i en McLaren.
Stoffel.
Stoffel. Modern tid. Nigel Mansell 95, herregud. Men jag tänker Stoffel van Dorn är väl en av dem som verkligen inte fick ut 100 av den McLaren-bilen han körde.
Det är sant.
Och nu, den var ju för sig förmodligen anpassad till förstaföraren i teamet. Men den problematiken lär ju inte Ricciardo ha haft. Men jag vågar inte ha någon åsikt om att det finns en sån tendens. Och McLaren har ju inte varit inblandade i det här IndyCar-teamet så himla länge. Så att en sån designfilosofi eller bilinställningsfilosofi skulle ha hunnit få genomslag, tänker jag.
Nej, jag tror att det är lite av en slump, men trevlig slump i vilket fall som helst.
Jag tror att resultatet av det här smala arbetsfönstret som de har nu i bilen i år, det är ett resultat de har haft en väldigt hög ambitionsnivå för att hitta det här lilla extra som inte de andra teamen har. Och när allting stämmer och alla stjärnor står rätt på himlen och Pato Ward och äter sina enchiladas och är mätt och belåten och är pepp i allmänhet, så då går det jävligt fort. Och till och med lite fortare än alla andra team på griden här nu, men tyvärr så är det inte så hela tiden, och det kanske kan vara så att det är det som kommer kosta Pato Ward-mästerskapet i år. För nu i Portland var det till exempel, det var ju inte några gulflaggor och korsen som satte stopp för hans framfart här, för även om han hade racet i sin hand från första början han ledde, så räckte ju inte racepacen till helt enkelt den här gången.
Nej, det gjorde det med sanning inte. Jag har noterat att en del tycker att Ward gnäller en del på sociala medier och så. Men jag vet inte om han verkligen gör det. Han är ju realistisk i alla fall. Och han är ju ung som tusan och tar hårt åt sig när en sån här gyllene läge faller honom ur händerna. Så jag känner med honom lite grann. Och han körde ju en trestoppsstrategi. Visst att han bestämde sig för den ganska sent i loppet, men då ledde han fortfarande, och sen så gick det inte fort nog. För Ray Hall overcutade ju honom ganska enkelt. Och det gjorde ett antal andra förare också, så det fanns inte fart i hans bil den här gången.
Men vi ska nog inte räkna bort honom, va? Från testtiden. Han har 25 poäng upp till Palou, och ja, som sagt, allt kan hända. Bollen är rund. Nej.
Oh ja. Julen är runda.
Julen är runda och förhoppningsvis.
Och så ska vi komma ihåg Laguna Seca och Long Beach. Två väldigt olika banor. Så de här tre sista road course stadsbanan, det må vara svänga både höger och vänster, men det är enda likheten mellan de tre överhuvudtaget. Ska vi snacka Marcus då?
Ja,
det gör vi. Och du var inne på det här med att sakna racefart, och det verkade som att det var någonting som Marcus kanske saknade den här helgen. Just för det incidenten där på varv 1 då, som kastade om fältet rejält, det kände ju Marcus väldigt mycket på, för han startade P10 och när allting var sorterat och klart så var det omstart från plats med 4.
Ja, och första hälften av loppet såg det ut som att han backade och gick tillbaka i fältet. Och den här statistiken som ljugit sig blå över snabbaste varv, så finner vi honom först på 23 plats. Men det var varv 99 till och med som han satte sitt snabbaste varv. Så det var ju sent i loppet när han väl hade kommit loss lite från kön. Men ja, de gjorde nog klokt i att gå i det på vid det här situationen med gulflaggen då, mitt i loppet. För de fick inte det här att köra långt att fungera. Så de bytte strategi mitt i loppet och verkligen satsade för att köra fullt därefter. Och det var då det började lossna för Marcus ändå.
Och hade det inte blivit det där turliga korsen, precis när han gick in i depå för sitt sista depåstopp, så kom den här korsen då. Och vilket gjorde att han kunde tjäna en massa placeringar då efter sitt depåstopp där. Men även om det inte hade blivit så där, så hade han ju inte såklart inte kommit ut på 7:e plats efter det. Men jag tror ändå just den där sena depåstoppet som gjordes där under den sista korsen då, när han gjorde sitt nästa depåstopp, bidrog ju till att han kunde gå in i depå sist av alla i hela fältet, och på så sätt kunde göra ett mycket kort där stopp då, i och med att det inte krävs lika mycket bensin. Så att om jag förstår det rätt, så är det där det var en av anledningarna till att det var smart att gå i depå när han gjorde för det näst sista stoppet.
Ja, liksom det blev bara 15 varv. Så.
Ja, just det. Just det. Men allt som allt ett bra resultat för hans del, och med lite turligt. Men jag trodde först att det var, han kom ju inte förbi Ed Jones under första halvan. De hade ju en rejäl batalj. Han var nära flera gånger, men det ville sig inte riktigt. Och att det var det som bidrog till att han tappade banposition också. För tar man sådana som låg efter dem i fältet, typ Simon Pagenaud till exempel och Scott McLaughlin, så gjorde de ju en undercut på det och kunde komma ut i fri luft på banan och på så sätt ta sig förbi Marcus. Och så han åkte ju en bit ner. Men det var väl inte bara anledningen till att han tyckte om Ed Jones, var kanske just för att de sparade... Bara spara lite bränsle då. Ska vi passa på att lyssna på vad Marcus hade att säga efter racet?
Yes, så Portland racet var väl ett lite konstigt race skulle jag säga. Det var efter den här startincidenten så såg det ju väldigt bra ut för våran del, och låg fyra där och tänkte att det här kan bli riktigt bra. Framförallt eftersom både Palou och Dixon försvann bak i kön, så var ju det, såg ju det bra ut för mitt mästerskap. Sen så som racet utvecklade sig så blev det ju rätt så tydligt att våran strategi inte alls var den vinnande strategin, utan de som fick bestraffning i början fick ju chansen då att gå in i depån och göra sitt depåstopp i början, och det vart ju rätt tydligt att det var den rätta strategin. Så i mitten på racet där så såg det ju rätt så mörkt ut för våran del, och låg väl där på 17:e plats tror jag. Så gick från 4 till 17:e utan att bli omkörd av en enda bil, egentligen bara på rent på strategin då. Så det var inte bra alls, men sen lyckades vi ta lite revansch där mot slutet, gjorde några bra varv i friluft, och sen hade ju flyt där med sista gulflaggen som kom när jag var i depån då, som gjorde att jag hoppade upp en del platser, och ändå stabilt med en 7:e plats och ytterligare en topp 10 placering. Så ja, en helt okej tävling och ett helt okej resultat, men ändå lite surt efter, som sagt, efter första varven där, så kändes det verkligen som att en pallplats eller ännu bättre var inom räckhåll. Så ja, lite blandade känslor. För mästerskapet så är det klart att nu känns det ju långt bort att vinna mästerskapet. 75 poäng är svårt att ta in på två racehelger, så jag tror för min del nu så gäller det bara att fokusera på att göra två bra tävlingar. Vill gärna ta en till seger innan säsongen är slut, så det kommer jag satsa på. Och jag utökade ju gapet till 6:e platsen då i helgen då. Så det känns ju rätt så mycket som att den är säkrad. Det ska mycket till att jag ska förlora den i alla fall. Så jag kan gå in med en rätt så offensiv inställning utav de sista två tävlingarna.
Ja, en 7:e plats alltså. Som du sa, stabilt resultat, men han tjänar ju ingenting på vare sig Palou eller Dixon eller Newgarden. Han tjänar lite på Award, men han befäster ju sin 5:e plats i mästerskapet i alla fall. För han kom ju i mål före Colton Hurt.
Och det var ju ett tag där under racet där Graham Rahal låg först och Marcus var typ nere på 17-18 plats där. Då skulle man ju se det här live-mästerskapsställningen då, och då var han... Det var ju snarare Graham Rahal på den som var på 6:e plats i mästerskapet, och kanske bara så här 15 poäng efter Marcus någonting då. Så att hade det stått sig hela vägen igen, och då hade han ju inte varit på lika safe mark som han är nu. För ja, vi kanske innan vi drar mästerskapsställningen så kan man ju säga vilket slutresultatet topp, vi får säga 7 då, i och med att vi hade båda svenskarna med topp 7. Alex Palou vinner alltså tredje racet för säsongen och tar över mästerskapsledningen. Vi har Alex Rossi på andra plats. Har vi inte pratat om någonting ikväll här nu, men det var en bra insats av honom. Han har ju flyttat fram positionerna här nu och ändå formen pekar uppåt. Nu fattas fortfarande seger.
Ja, han jagade ju fantastiskt kul att se att han verkligen kämpar som han gjorde utan att krascha. För han kraschar ju lite väl ofta.
Han har haft otroligt svårt att få med sig resultaten i år. Så det var kul att se ett bra race av Alex Rossi.
Mm, mycket.
Inte bara i år skulle jag säga. Det har väl varit så förra året också, tycker jag. Han får inte med sig resultatet. Och det är som man säger, han kraschar ofta. Det är ofta incidenter som är inblandat där. Scott Dixon på tredje plats. Jack Harvey, jättefint race. Slutar 4.
Ja, det är han som fick två stoppstrategin att fungera bäst. Alltså. Så det var välförtjänt.
Joseph Newgarden, trollkaren från Penske på 5:e. Hur han kom upp dit, ja. återigen Racecraft, lite flyt kanske med gulflaggen, men ja, han ser till att vara där uppe hela tiden, och det gör ju också att han är tre i mästerskapet. Felix på sjätte plats, jättebra, och Marcus på sjunde plats då, vilket ger oss en mästerskapsställning som är Alex Palou toppar nu på 477 poäng. Pat O'Ward ligger 25 pinnar bakom just nu. Så har vi Joseph Newgarden 34 poäng efter. Scott Dixon 49 poäng efter. Marcus Ericsson får väl nästan nu efter i Portland räkna bort honom från mästerskapsbataljen. Han är 75 poäng efter nu. Det är lite för mycket.
Det är lite tufft. Ja.
Kanske.
Vi är realistiska här på Indypodden. Så... Mm. Men vad tusan, femte plats i IndyCar, det är superbra.
Men vad tror ni om avslutningen då? Vem plockar hem det här med två race kvar?
Jag har ju satsat alla mina pengar, inte bokstavligt talat, men jag har ju sagt Pat O'Ward sedan januari, så jag måste fortsätta med det.
Du fortsätter med det. Mm.
Du då, Gerge, om du skulle ge ett nytt tips, vem tippade du i början av säsongen? Var det Joseph Newgarden?
Du, jag undrar om jag tror jag drog till med Newgarden.
Är du beredd att satsa på, han är 34 poäng efter nu, inte så långt alltså.
Jag vet faktiskt, jag vet inte vem jag ska satsa på, i och med att det är så svårförutsägbart, eller oförutsägbart. Men jag måste säga att jag hoppas lite på Pat O'Ward. Så jag hoppas du har rätt, Jakob.
Okej.
Okay. Jag skulle tycka det var kul om han tog det. Jag har absolut ingenting mot Alex Palou heller. Det vore en fin segrare det också.
Jag är jättedålig på att tippa, men jag skulle faktiskt vilja säga Alex Palou ändå, för att han verkar ganska oberörd rent, alltså han verkar inte som att han har en direkt press på sig heller. Han verkar ju, hörde mig på intervjun som Jakob hade med honom också, att det finns liksom ingen, i alla fall utåt sett, inte en tvivel i hans kropp på att han inte kommer klara av detta, så han verkar väldigt avslappnad, och sett till den formen som Ganassi är i just nu, så tror jag att det kommer räcka för att han kommer ta hem det här mästerskapet.
Någon som helt försvunnit från radarn, har ni tänkt på det? Det är ju Rinus Wikey.
Ja.
Helt borta sen ja, mitten av säsongen, alltså. Helt osynlig.
Ja, det är lite tråkigt faktiskt. För...
Ja, han börjar ju så himla starkt.
Och vad beror det på, tror ni? Jag vet inte, han är ju fortfarande ganska... Han är inte riktigt torr bakom öronen nu.
Nej, precis.
Det är ens...
Dels den lilla skadan efter cykelolyckan. Och dels att stallet nog inte är det vassaste på griden trots allt. Och hans resultat i början av året... Det var för bra för att vara sant nästan.
Vi har en liten... Ja, det var nästan lite för bra för att vara sant. Men vi har en liten... på sätt och vis lite osannolik rookie-kamp också att följa. Jag undrar om inte den kanske redan är avgjord. Men man ska inte ropa hej. Scott McLaughlin, 13:e plats ligger han på 268 poäng. Och Romain Grosjean är näst bästa rookie på 15:e plats och 230 poäng. Det är alltså 38 poäng upp till McLaughlin. Så jag undrar om inte McLaughlin har säkrat det där i praktiken. Men som sagt, det är IndyCar. Det kan gå hur som helst och vad som helst kan hända. Så vad tror ni om den kampen då?
Jag tror McLaughlin börjar hitta rätt. För det här var nog ändå hans bästa roadcourse-lopp i IndyCar hittills. Det såg riktigt bra ut fram till den här gulflaggen mitt i loppet. Grosjean, jag måste tagga ner lite ändå. Det såg ju så fint ut många delar av säsongen, men just den här första kurvan här. What the hell, liksom.
Ja, han är lite loose cannon fortfarande.
Ja.
I IndyCar. Och sen den tredje P3 i rookie-campen är ju Jimmy Johnson långt, långt, långt efter, nere på 28:e plats, 82 poäng. Så honom kan vi i alla fall avskriva.
Men där har vi ändå någon som har flyttat fram positionerna lite, tycker jag. Han snurrar inte lika mycket, han gör inte den typen av misstag längre. Han fightade ganska rejält med Sebastian Bourdais nu i slutet av racet, även om han lyckades hålla undan för honom hela vägen. Så, men det är kul att se hans framsteg i skymundan ändå.
Det går ju åt rätt håll. Det, hade det gått åt fel håll så hade han kanske inte varit kvar på banan.
Inför säsongen så tänkte jag att det är ju klart att rookie-titeln går till Scott McLaughlin, i och med att han var den enda rookien som körde full säsong då. Nu har ju Romain Grosjeans, i och med att han gjorde debut på Gateway på ovaler, så har han inte missat lika många ovalrace. Så jag tänkte att, ja, som du säger, jo, McLaughlin har ju ett övertag här nu i mästerskapet. Men jag tror samtidigt att Romain Grosjeans högsta nivå är i år, alltså i år då, att han har potential att vinna ett race. Han tror att han har en större chans att vinna ett race än vad McLaughlin har, kan jag säga spontant. Och skulle han gå och vinna ett race, vill säga att han går och vinner på Laguna Seca, får 50 poäng, eller 51 poäng då, om man, i och med att han har lätt varv också då. Så, men då kan du svänga ganska snabbt i ett mästerskap liksom så. Men sett till tendenserna som har varit på senare tider, så är han ju, ja, det går upp och ner alltså, vilket det gör i en rookie-säsong.
Absolut, men det är sant som du säger, han har ju 3 färre starter än Scott McLaughlin. Så att i poängsnitt så ligger han ju före, helt klart.
Någonting som jag tycker är kul ändå efter det här helgen här nu, det är att vi har ju Marcus Ericsson på 50 plats. Ja, han kan nog räknas bort från mästerskapet här nu. Rent matematiskt så har han väl en möjlighet att vinna, men det ska ju... ja, det ska ju väldigt mycket till. Men han kan ju, han har ju chans att klättra uppåt ett par placeringar åtminstone, så att har han, ja, han skulle potentiellt kunna bli 3 utan omsvep så, om det allting går för honom. Men han kommer förmodligen inte tappa till 6:e plats, för där har vi ju på, har vi Colton Hurt, han är 54 poäng nu efter Marcus, så 54 poäng på 2 race, det är, ja, frågan är om Marcus tappar det. Jag tror
han
inte det.
Han kan säkra det på Laguna, rätt enkelt.
Och han har ju chans att slå Scott Dixon. Och det är ju fullständigt sensationellt om han gör det. Så att det är nästan lika stort som att ta titeln, tycker jag.
Nej.
Och jag överdriver, men det är ju att slå Scott Dixon hos Chip Ganassi med samma förutsättningar. Det är ju en enorm framgång. Det är ju liksom bragt guld.
Ska du anmäla honom till det? Du får ringa in och be.
Ja, det är ju, jo, alltså om folk, om okej, kanske inte bragd, gärringpriset. Folk i den breda allmänheten fattade hur stort det är, så skulle det vara läge för det. Men alltså, och det har han ju chans att göra. Han är ju bara, vad är han? 26 poäng efter Scott Dixon och en seger mer än vad Nya Zeeländaren har. Bara det är ju så här, wow.
Ser man Felix Rosenqvist här nu, så då har han ju på 21 plats i mästerskapet, han har 177 poäng. Men nu har vi James Hinchcliffe är närmast framför på 20 plats, han har 194 poäng. Och sen är det Eddie Jones på 195 poäng. Så att han är ju, med den formkurvan han har nu, så kan han ju mycket väl kunna klättra ett par placeringar till minst i alla fall.
Ja, nu när det har lossnat och han har ju liksom inget att förlora heller, Felix. Så jag tror att han går in i den här säsongavslutningen dels stärkt av att det har sett rätt okej ut senaste loppen. Det har definitivt gått åt rätt håll. Och dessutom ingenting att förlora. Han kör inte om en titel. Förhoppningsvis så kan teamet använda honom strategiskt för att stärka Pat Awards position på banan. Så att det är väl, skulle jag vara teamchef där, skulle det vara liksom huvuduppgift för Felix. Annars så kan han köra rätt avslappnat. Mm.
Och har dessutom kontraktet säkert för nästa år också, så att det är lugnt. På tal om det så har vi ju gått och väntat på att få någon form av bekräftelse att Marcus Ericsson är klar för nästa säsong. Och även om det inte kommit ut något officiellt här nu, så men han har väl liksom muntligt sagt till tidningen Industar bland annat att det är klart för nästa säsong.
Det låter så när man läser om det.
Ja, han verkar inte oroad. Och ingen i hans närhet verkar oroad. Jag är inte oroad.
Inte jag heller. Inte längre. Inte längre.
Jag är inte i Marcus närhet sådär liksom. Men liksom.
Jo då, det är du. Vi kan säga det är du.
Nej då. Nej, men jag... Resultaten talar för sig själv. Varför skulle man vilja byta ut honom? Eller skala ner på stallet när det går så fint?
Ja. Ja, men allting handlar om pengar. Liksom, får man inte in finansiering så får man ju inte in det, och då är det inte så mycket man kan göra åt det. Men nu verkar det ju av allt att döma vara klart med den biten också, vilket är otroligt glädjande. Så kan vi koppla av lite också här i Indiepodden.
Ja, vi ska till Laguna Seca härnäst. Eller ska vi lämna Portland redan?
Nej, men Indy Lights då?
Indy Lights, just det. Hur gick det för Linus?
Så där va?
Nej, ja, men nu är vi lite bortskämda, jag vet inte det. Det är ju inte bara liksom IndyCar som det är liksom rafflande slutskede av säsongen här nu. För tar vi in Indy Lights, så det är ju supertajt där. Och,
men inte med Linus längre.
Nej, tyvärr inte. Så det är ju de här titelkombatanterna, och det är David Malukas och Cal Kirkwood. De vann ju varsitt race här nu i helgen, och de var 1 av 2 i varsitt race kan man säga. Och sen får man ju poäng för på position och sådana saker. Så men det är mer eller mindre oförändrat där. Det skiljer 5 poäng mellan de båda då. Men ur svensk perspektiv så började det ju extremt bra för Linus. på testerna och träningarna och så här, där han toppade ju båda de här testsessionerna på fredagen till exempel. Men, och så kvalade han ju tvåa då till båda racen tror jag. Men ja. Tappade då i racet och tappade en position. Han blev trea i båda racen här nu. Vilket gör ju att han har ju mer eller mindre säkrat tredjeplatsen i mästerskapet. Men det är lite för långt upp nu till toppduon här nu då. Så här. Men nu kan vi ju bara å andra sidan fokusera på att imponera på scouter och börja jaga spons till nästa år. Och sen om det blir rätt år till i Indy Lights eller om man får en deltidare IndyCar, det återstår att se. Nu är det ju fyra race kvar, två event kvar, det är Laguna Seca och det är Mid-Ohio, men hur skulle ni ranka Linus säsong så här långt och för det första insatsen i helgen?
Om säsongen i stort måste man ju säga är ju, kan man ju redan konstatera att det har varit en väldigt bra säsong sett som helhet. Han har varit väldigt jämn och han har varit med där uppe, samtidigt lite dalande trend. Och de här två toppkombatanterna har ju dragit ifrån lite grann. Men i det stora hela, Linus har ju skämt bort oss med så fantastiska resultat de senaste åren. Så att här finns det ingen anledning att hänga läpp över om det här blir en tredje plats i serien. Absolut inte.
Det är realistiskt. Jag tänkte också att man blev så himla bortskämd förra året när man var 15 och 16 lopp eller vad det nu var. Så tillbaka till jorden. Och där går det väldigt bra ändå, liksom tredjeplatser i det här fältet när han har skapat ut tidigare Indy Lights-segrande förare och hänger med när ändå bilen är urutvecklad. Nu blev jag lite besviken i den här helgen att när han sparade nya däcken till andra loppet men ändå inte kunde slutföra omkörningen, utan det var ju då Kirkwood, va? Ja, just det var det. Smes förbi bägge. Men ändå, det är inte hela världen ifall det blir en till säsong Indy Lights, för då kommer han kräma ur det allra sista ur den där bilen och ta hem mästerskapet. Det kan jag ta redan på förhand om det nu blir det. Så det ska man ju inte göra, men vad tusan, Lundqvist är en jättetalang.
I andra loppet blev han lite märkligt utmanad av stallkompisen Benjamin Pedersen.
Är det märkligt tycker du?
Nej, det är... Ja, med tanke på att Pedersen ligger ju fyra i mästerskapet och det är ändå Linus Lundqvist som har chans att liksom... Hade chansen att jobba sig framåt mot tätstriden, så tyckte jag var lite konstigt för att det enda det ledde till... Linus återtog ju sen sin tredje plats i mål, men det ledde till att de... Våra två tappade ju till ledarduon på ett lite onödigt sätt. För Pedersen fick det här inte att funka fullt ut.
Vi har ju en liten kommentar från Linus Lundqvist också på engelska. Men ändå fullt förståeligt. Ni får höra av er om ni vill att vi översätter det helt enkelt. Men det är Mattias Persson som intervjuade Linus efter helgen här nu. Och då sa han så här.
Well, Linus, the Indy Lights round at Portland International Raceway completed. It's a double podium for you. I suppose good to be back up there.
Yeah, it's good to be back up on the podium. Good to have two solid podiums this weekend. But again, we want a little bit more. We always want them win, and gave it a go into turn one with on lap one where I was on the push to pass button, but never really got through. And then Kyle did a smart move around the outside and got past both me and David. And a little bit unfortunate for us because it was going to be good to keep him behind. But that's how it goes sometimes. And I think we were quite equally matched on pace after that. And I hope that the new tires maybe would have given me a bigger advantage, but you know, I'll walk away with the podium.
And looking ahead, we'll be back on track in just a week's time at Laguna Seca down in California. Expectations and hopes for that?
I mean, the hopes and expectations are the same every weekend, which is to win. So that is the target, and it's one of the places where we actually tested beforehand, before the season started. So happy to be going back to a place where I actually know the track and we can hit the ground running a bit more. So it will be interesting to see how that plays out.
Men nu var det så att det var inte bara Linus Lundqvist som var i farten i Indy Lights, utan det var även Rasmus Lind då som fick äntligen göra sin Indy Lights-debut på riktigt den här gången då för Hunkos Racing. Han hoppade ju in för teamet här och är klar nu för de sista tre eventen då, de sista sex racen. Och det, jag tyckte han från egentligen första testsessionen och fram till sista racet, så konsekvent så var han ju snabbare än sin teamkamrat Stingray Robb då. Och han närmade sig också tidsmässigt toppen. Han blev ju sjua i första racet och så blev han nia i andra racet. Men där var det här var bud på mer där, för att han gjorde en fantastisk start. Han var tvingad att stå till ett nosbyte då och fick gå ett snabbt depåstopp där för att komma ut typ 45 sekunder efter täten då. Men sen vid målflagg så var han tror jag 51 sekunder efter ledaren. Och det var ju då han tappade ungefär under de här varven då, under racet ungefär lika mycket tidsmässigt som Linus gjorde på ledarna då. Så att han matchar ju Linus Lundqvist där till exempel i race pace. Mm, mm. Och han sa ju det själv efter racet att ja, men nu är farten där. Nu blickar vi framåt mot Laguna Seca. Och vi vet ju snabb Rasmus Lind är på Laguna Seca. Så att jag skulle vilja säga att det är, jag tror nästan vi kan, det är realistiskt att hoppas på topp 5 placeringar, kanske ännu, ja, ännu bättre från och med redan nästa helg då. Men och någonting jag gillar också, nu rabblar jag på här, men någonting jag gillar med att jag just kör för Hunkos nu, det är att de faktiskt, de går in i IndyCar redan i år här nu körde Callum Ilott för dem, alltså han får visa vad han går för nu, ett team med tydliga IndyCar kopplingar det tror jag är väldigt viktigt för hans fortsatta IndyCar karriär
Och han slog ju stallkamraten i båda racen också. Så det var inte bara att han var snabbare på passen före racen, utan han slog faktiskt honom i mål. Och det är ju stort med tanke på att Stingray har ju kört full säsong.
Mm. Psykologiskt viktigt när de också följs åt så pass tätt i flera år nu i USA.
Mm.
Så Rasmus stärker sina aktier på en gång. Jättekul.
Men på tal om Laguna Seca då, nu är det ju dags igen.
Ja.
Laguna Seca, klassisk bana, rolig att köra, har mycket kuperade kurvor och en rolig bana. Sen såklart den klassiska korkskruven är alltid häftig att köra igenom. Har ju kört både tävling och tester där, så jag kan banan väl. Och jag är övertygad om att våran bil kommer passa bra på just den här banan då. Så nej, jag ser verkligen fram emot den och som sagt sikta på och gå för segern. Det är den inställningen jag har när jag går in till racehelgen. Så ja, det är planen för nästa helg.
Det var ju 2 år sedan sen senast. Jag har lite data bara om Laguna Seca då. 3,6 km lång road course. Klassisk mark. Banan byggdes 1957. Nuvarande konfiguration blev klar 1988. Och sen filar man till layouten 1996. Man har kört 23 IndyCar-lopp här tidigare. Det första var 1983. Och vet ni vem som vann då?
Teo Fabi. Nej, jag vet inte.
Teo Fabi vann.
Ja! Var det det?
Ja, IndyCar-favoriten Teo Fabi. Deni.
Varför har vi inte haft Teo Fabi som gäst i Indiepodden?
Vi måste jaga honom.
Därför att jag har missat att jaga honom. Det har jag lovat att göra vid ett tillfälle. Och så har det faktiskt inte blivit av.
Mm.
Och han verkar vara... Men jag har kommit så långt så att jag har börjat leta efter honom på sociala medier och så. Och säg så här, han verkar inte jättestor på Instagram, om man säger så.
Okay.
Han har Fair inte enough. Miljoner följare över sociala medier. Så att man får gräva lite i så gamla italienska telefonböcker och analoga register.
Mm.
Men till slut kommer jag hitta honom och då ska vi ha med honom.
Mm.
Lillövis, ja. Kanske har kontakt med honom.
Lillövis kanske har kontakt.
Ja, kanske
jag var världens, nu kom jag på en väldigt god anledning varför vi borde ha med Teo Fabi dessutom. Därför att en av världens coolaste Formel 1 liveries fyller 25 i år. Det jubilerar 25.
Okej.
Okay. Benetton BMW liveryn från 1986.
35. Det är,
förlåt,
35
år sedan. 35,
tiden går fort.
Så gammal är jag.
Ja.
Jag sa fel.
Jo, men det är sant.
Menar jag förstås.
Det är sant. Det var ju efter det här.
Och det var ju Berger och Fabi som körde den.
Ja, det är sant.
Så att vi borde verkligen leta fram Teo Fabi. Mm. Kanske hans brorsa också, Corrado.
Ja, han körde ju också lite IndyCar. Corrado och Fabi vann aldrig på Laguna Seca däremot. Theo Fabi tog bara en seger. Den som har vunnit flest gånger för Laguna Seca, det är Bobby Rahal som vann där fyra år i rad på 80-talet. Och sen, det här är också, precis som Portland var en bana som försvann i IndyCar-kalendern på början av 2000-talet och sen gjorde comeback bara för något år sedan. Så det finns bara två stycken tidigare segrare härifrån. Helio Castroneves vann år 2000 och så 2019 vann Colton Herta. Oavsett konfiguration på banan så har kvalet varit superviktigt. Fabi vann från pole position, Rahal vann från pole position. 15 av de 23 loppen här har vunnit från pole position. Bara två gånger har någon startat sämre än trea och vunnit. Det var Jimmy Vasser 1997 och sen Max Papis vann 2001 i så här jättejobbigt gulflaggstintlopp när Papis hade tur med gulflagg och vann för 25 plats. Så det kvalet kommer bli vara särskilt viktigt här och Herta vann ju från pole position för två år sedan så. Banan är ju, ja, sa jag det, 3,6 km lång, berömda korkskruven där Alex Zanardi körde om Brian Herta på sista varvet 1996. Och det var ju här som Zanardi och Herta, Brian Herta, hade sina berömda bataljer. För ja, Zanardi och Herta körde på varandra hur många gånger som helst, var tre år i rad här på Laguna Seca. På träningen sen 97 också, och sen på loppet 98 igen körde de ihop. Men då loppet 98 vann äntligen Brian Herta sin första IndyCar-seger. Och nu när vi ändå nämner Zanardi, nu är det 20 år sedan hans olycka på Lausitzring. Han kämpar fortfarande med att få ett någorlunda normalt liv efter trafikolyckan förra året. Senaste uppdateringen var i juli. Sa att han håller fortfarande på med rehabilitering. Men vi hoppas ju självklart att Alex Zanardi får ett gott leverne igen när han kan göra det han älskar att hålla på med, handcykling och lite motorsport och så. Men ja, Laguna Seca till helgen. Också en favoritbana, även om lite oroad av just den här kvalstatistiken när det är svårt att köra om ändå på den här banan.
Mm. Får jag fråga en sak?
Mm?
Ni två erfarna simulator racers.
Mm.
Det säger inte så. Ju mer jag tänker på det här nu så tänker jag, nej, jag är ingen erfaren. Jakob är en erfaren simulatorracer. Jag är en högst medioker.
Fast å andra sidan, Jakob kör inte VR, va? Och det gör du då?
Ja, det är det för sig. Jag behöver inte vara erfaren för det, men jag kör VR, ja.
För det är okej, då är det här en fråga kanske lite mer riktad till Ronny.
Mm.
Alltså när jag kör i VR genom korkskruven, då känner jag mig bakfull. Under de där säsongerna. När jag kommer ut, precis svänger ut ur korkskruven. Ja. Och lyckas ta den i någon som helst hastighet. Vilket är ganska långsamt, för det är jag som kör. Men det är som att det är en liten så här, mikrobakfylla som slår till.
Ja.
Känner du igen det? Eller är det bara jag?
Jag får med en kick av det. Jag känner att det nog kan... Men jag tar så sikte på... Jag har ju en referenspunkt som är det andra trädet från vänster i trähorisonten precis vid krönet där. Så att jag tittar mer på den snarare än neråt. Innan jag liksom blickar neråt mot högerkurben. Så att jag vet inte om det kan bero på det. Men jag är bakfull. Nej. Men du är ju ett par år äldre än mig också. Du kanske är så att man blir lite mer åksjuk med åren.
Ja, precis. Den här, man går runt så här salongsberusad, menar jag. Lite runt under fötterna för att man har passerat 40.
Det kan inte vara det kan inte vara.
Men jag brukar inte ha anlag för åksjuka, men jag har märkt det där att det är någonting som sker i min hjärna. Den tiltar till på något märkligt sätt när jag åker igenom där med VR-glasögon då. Men det där låter bra, att ta sikte på någonting vid sidan av banan och kanske liksom fixera horisonten för hjärnan.
Ja. Ja, någon gång måste du sänka blicken och se vad du träffar utgången av höger delen av S-et då, alltså när du kommer ner där. Men jag tror jag tror att du druckit så mycket rödvin helt enkelt.
Ja, jag brukar ju ladda med några glas innan simulatorpassen.
Okej, men intressant poäng då, för senaste segern var Colton Herta som tonåring vann här. Men så tittar jag på historisk data också, om det är yngre förare som är särskilt bra för Laguna Seca.
Vi kanske är någonting på spåret.
Castroneves var väl en bit över 20. 2004 som var det näst senaste loppet, då var han Patrick Carpentier och han var 32 år gammal då. Så jag vet inte om man kan styrka det så mycket. Paul Tracy var bra, vann här 93 som var hans första fulla säsong i IndyCar. Så visst, där, men annars säger jag...
Nej, men det är faktiskt ändå kul, för att dra sista referens till att köra VR på den banan, att men det är en otrolig utmaning att köra och träffa rätt i just den där korkskruven. Och,
det är fruktansvärt. Ja,
och gör det dessutom med en IndyCar till exempel, med de farterna som typ en Formel 1-bil eller en IndyCar har. Det är otroligt
det utmanande. Är ju helt blint åt alla håll.
Ja, ja, visst. Liksom,
om man inte har sina referenspunkter rätt.
Mm.
Och att göra det live med en massa andra dårar på banan, det är så beundransvärt.
Mm. Men förhållandevis få incidenter i den kurvan. Det är just för att jag tror att en del tar ganska lugnt på vägen in.
Förmodligen. Jag tror att den vettigare än 90% av fälten fattar ju att det här gäller att hålla öronen åt sig.
Jag vet att Felix Rosenqvist har ju gjort ett par omkörningar i den kurvan.
Ja, i och för sig, det gjorde han bra då senast.
Riktigt spektakulärt, ja.
Förra gången var det en gul flagg här, och sen längre tillbaka i tiden så medianvärde var kanske tre. Senaste gulflaggsfria loppet var 1997. Max gulflagg här var 8, det var 2001 som jag nämnde när Max Pappis vann. Vi kan ju säga så, det kommer inte regna. Jag tror att det aldrig regnat ett IndyCar-lopp på den här banan. Så, eller har du det? Nej, ta med tusan, det har nog aldrig regnat i IndyCar. Jag tror inte det regnat här sedan 60-talet. Så det kommer att bli torrt på söndag, det kan jag garantera.
Vem vinner då?
Vem vann senast där det var en spännande road course? Det är ju Newgarden på Mid-Ohio.
Mm.
Så då kanske det kan bli en Penske-seger här. Och det går bra för Ganassi-bilarna också när Marcus kom tvåa på Mid-Ohio. Så... Marcus eller Newgarden då?
Då drar jag till med Colton Herta. Tycker hans säsong har hackat lite på sistone, samtidigt som han har en sån hög högsta nivå. Så jag tycker det är dags för en Colton-seger. Det var länge sedan.
Jag tror att Joseph Newgarden måste vinna i helgen för att liksom ha en ärlig chans om mästerskapet och till och med ta lite grepp om det. Så att jag tror att han vinner, men jag tror däremot att Felix kommer att överraska och bli tvåa eller trea.
Fint det.
Mm. Ni vet nog vad ni hörde det först.
Ja, exakt.
Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickerRacerShop.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på StefanJohansson.dat när ni anger rabattkoden
Indepodden.
Tack Jakob och Gerge för den här veckan, så hörs vi om några dagar igen.
Ja, tack Ronny.
Hej.
Tja.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.